30 september 1994. Sista dagen idag. Vi har slutspegling och sen får jag packa snabbt. Efter det åker jag hemåt och så startar verkligheten. Imorgon börjar de riktiga utmaningarna. Det känns som en omöjlighet, men jag får ta några steg i taget.
Det här är det sista avsnittet av Svenska Yles podcast om hetsätning. Jag heter Anne Hietanen och det har nu blivit dags för mig att resa hem från Mässeberg och att försöka klara mig i det riktiga livet.
Jag kommer aldrig mer att banta och jag måste äta regelbundet 5 gånger varje dag. Detta har jag lärt mig och det har jag inte råd att ifrågasätta. Att avvika från mitt schema är att tigga om problem. Och detta är enda sättet att bli frisk, tror jag. Det är enda sättet. Man kommer inte runt det. Det kanske låter som att det är för banalt och för enkelt för att kunna vara en riktig lösning. Men det är lösningen. Man måste börja där. Jag måste börja här. Annars blir allt annat jobb meningslöst. Och bantning kommer att vara förbjudet under resten av livet. Ja, jag upprepar mig. Jag hjärntvättar mig frisk. Nu får jag också lära mig att inte vara rädd för tomhetskänslorna. De kommer när jag inte hetsäter. Jag får intala mig att tomhet går över av sig själv. Det är inte farligt. Det är bara en känsla. Tomhet kan också beskrivas som vila, avslappning och väntan. I tomheten skärps alla sinnen och något nytt kan skapas. Och viktigast av allt, tomheten kommer och går.
Vanligtvis när jag kommer till en insikt betyder det inte automatiskt att jag kan använda mig av den i verkliga livet. Men den här insikten om tomhet ledde faktiskt till någonting gott. Kanske för att jag varje gång då jag inte hetsåt genast fick tomhetskänslor och därför blev tvungen att mycket flitigt göra mig vän med tomhetskänslan. Att sluta vara rädd för tomhet var det viktigaste steget jag tog under den här tiden. Senare, när jag fortfarande nu, försöker jag lära mig att inte vara rädd för alla andra så kallade dåliga känslor. Känslor är känslor och vi är människor och vi upplever förhoppningsvis ett brett spektrum av olika känslor varje dag. Man kan inte välja att bara ha de goda känslorna. Det här förstod jag aldrig när jag var ung. När jag kände en så kallad dålig känsla upplevde jag redan det i sig som ett misslyckande. Jag trodde faktiskt att det var möjligt att nå ett tillstånd där man nästan enbart njöt av goda känslor. Jag förstår inte varifrån jag fick den tanken om att livet borde vara en enda glädjecirkus. Eller åtminstone främst bestå av harmoni. Men åtminstone nu inser jag hur fel det är. Och ifall någon försöker få dig eller mig att tro att man alltid kan må bra, eller åtminstone ta det bra, så är det förstås en lögn. Det är en ganska hemsk lögn som kan få människor att må dåligt och känna sig misslyckade. Det kan leda till skam och till att man blir ännu mer mån om att visa en lycklig fasad utåt.
Nej, men det som jag har tänkt på och kanske också var svårast för mig var det där skammen i den hela. Att som en vuxen människa, helt normal begåvad upplevde att jag kunde ha ett sådant här problem. Hur ska man komma bort från de här skamkänslorna?
Jag tror att det där är en stor och jättesvår grej som du säger, den där skammen. Och som hör ihop med tänker jag, nästan alla ätstörningar, som skam och hemlighållande och att man just kanske också skuldkänslor och sådana grejer. Och det gör ju liksom det hela bara så mycket svårare att man blir liksom väldigt ensam med de här sakerna när den där skammen finns där. Därför tänker jag till exempel det att du gör den här podden är helt super, för jag tänker att det att man talar om det och sätter ord på saker, så det gör ju liksom också att den där liksom skammen och hemlighetsmakeriet på något sätt minskar och bleknar. Och jag tänker att liksom i sitt eget liv att det att man kanske till exempel vågar söka hjälp eller vågar sätta ord på båda de här sakerna för sig själv eller också förhoppningsvis tillsammans med någon annan, så det är superviktigt just för att den här skammen gör det också svårare att bli frisk, och det kan också bli en sån ond cirkel av det där att man, eller vilket det ofta blir också, att efter till exempel att man har hetsat den här skulden och skamkänslorna och det här vad det nu kan vara för äckelkänslor eller självförakt eller vad det nu kan sen vara för en själv, så det blir ju liksom ännu en sån här ännu en sak som på något sätt ökar risken för att sen igen hetsäta för att på något sätt försöka hantera alla de här svåra känslorna. Så därför tänker jag att det att inte vara ensam med det här är helt superviktigt.
Och det var ätstörningsexperten Monika Olgars. Efter min tid på Mässeberg gick vikten mycket långsamt nedåt och det var bara att acceptera. Min största utmaning var att inte börja banta när jag kom hem, eftersom det med all säkerhet skulle leda till matorgier. Men jag hade fått ett råd som gjorde att hetsätningsfaran inte mera kändes lika hotande som tidigare. Nämligen, ifall det någon gång hände sig att jag hetsåt måste jag ändå äta normalt under följande måltid. Och därpå följande. Tidigare hade det alltid varit som en självklarhet för mig att på hetsätning följa svält. Och om man vet att man inte får mat på kanske flera dagar blir hetsätningen förstås ännu desperatare. Varje gång jag hetsåt visste jag att det var den absolut sista gången jag gjorde det. Jag visste att jag inte bara skulle klara av en gång till. Men efter Mässeberg visste jag att jag aldrig mera fick svälta mig. Att jag alltid måste äta mina regelbundna måltider. Precis som en diabetiker regelbundet måste få sitt insulin. Det här var mycket viktigt för mig. Och det här kan också hjälpa andra som inte nödvändigtvis har svåra ätstörningar. Men som ändå ofta äter för mycket. Det lönar sig inte att försöka sona sina synder genom att äta lite lättare efteråt. Man måste alltid försöka äta vanligt. Det jämnar nog ut sig ändå. Det är också bra att veta att man inte går upp flera kilon efter en alldeles för stor måltid. Alldeles säkert väger man några kilo mer just efteråt. Men det är inte fett som genast lagrats i din kropp. Det är maten i magen som väger och det är vatten som kroppen samlat på sig. Efter Mässeberg började jag se på mig själv med kärleksfulla ögon. Jag såg en ensam person som hade haft det svårt och jag ville inte att hon skulle ha det illa mera. Jag ville göra henne gott och jag började med att varje dag högt säga för mig själv att jag älskar mig själv. En intressant fråga är ifall matproblemen är ett symptom på något annat eller en sjukdom i sig. För min del var det nog frågan om både och. Den fysiska delen är mycket lätt att förstå. Jag hade svult i min kropp och efteråt skrek den efter mat. Ganska enkel matematik. Men orsaksdelen är svårare. Min teori är som jag tidigare varit inne på helt enkelt att jag är och alltid har varit känslig. Jag var en liten konstnärssjäl som tidigt i livet hade bestämt mig för att ensam är stark. Och därför pratar jag sällan med någon om mina problem. Ätstörningsexperten Monika Olgars är inte helt otippat inne på samma linje.
Vad vet vi om den här sjukdomen? Att hur mycket är den psykologisk, hur mycket är den fysiologisk? Eller vad kan man säga?
Det är säkert som med alla ätstörningar, lite både och. Och det finns inte ännu liksom riktigt lika mycket forskning om hetsätningsstörning, för att det har varit en egen diagnos bara några år ännu, till exempel i USA. Men absolut är det så att det finns psykologiska saker som spelar in. Det kan handla om till exempel olika jobbiga känslor eller självförtroende, självkänsla, depression. Sådana saker som finns där i bakgrunden. Ofta kan ju ätande vara ett sätt att försöka på något sätt hantera eller copa med svåra känslor. Att det som man kallar för sådant här liksom känsloätande finns också ofta med där i bilden. Och kan vara ett sätt att försöka hantera stress eller ensamhet eller sådana saker. Så det finns definitivt de liksom psykologiska aspekterna, som ju förstås varierar beroende på person, men att den biten finns ofta nog med. Och sen kanske också tankemönster, hur man ser på ätande. Att ofta är det vanligt att man sen där kanske periodvis försöker sen ha världens strikta dieter och försöker jättemycket begränsa sitt ätande och ha kanske ganska sådana på något sätt svartvita tankar om ätande, att man måste äta just precis på ett visst sätt och annars är det helt och hållet liksom dagen är helt och hållet förstörd, eller att det finns liksom kanske sådana just tankemönster också som gör det svårare. Så den biten finns absolut med, men sen blir det också ofta nog sådana, vad ska vi säga, liksom helt fysiska onda cirklar, till exempel om man emellan försöker äta för lite eller begränsa sitt ätande eller ha någon slags strikta dieter och mycket förbud och regler och sånt, så allt det gör att också av helt biologiska orsaker, om man äter för lite så sänks tröskeln för hetsätning, men också det att det liksom blir bara mer och mer laddat hela den där grejen, och så kommer det sådana onda cirklar där man på något sätt äter periodvis och hetsätare periodvis kanske försöker reglera sitt ätande väldigt mycket. Och sen också det att om man äter oregelbundet och mängderna mat, till exempel stora mängder mat, eller man blir överviktig, det här alltså hetsätningsstörning är ganska starkt korrelerat med att man med tiden ofta sen börjar vikten stiga. Så det påverkar ju sen allt sånt också, som våra hunger, som mättnadskänslor och ämnesomsättning och sådana saker. Att definitivt liksom både kroppen och psyke är nog inblandade.
När jag var yngre skulle jag antingen lyckas eller så kunde jag lika gärna vara död. Jag skulle vara någonting utöver det vanliga, eller så ingenting alls. Jag ville aldrig göra någonting så att det blev lagom. Det måste vara extremt. När jag kom hem från behandlingshemmet började jag leva lagom. Eftersom det var så oerhört svårt för mig att göra det, kunde jag äntligen sätta värde i att vara vanlig och göra helt vanliga saker. För mig hade lagom blivit något extremt. Lagom var någonting jag hade föraktat i hela mitt liv, och motståndet mot att leva lagom var så stort att utmaningen att göra det blev tillräckligt extrem. I flera år efter behandlingen kunde jag vara tacksam och glad över att jag klarade av att vara vanlig. Att jag inte gjorde något speciellt, att jag kunde vara en halvbra studerande med ett ytterst vanligt liv och en person som kunde äta en vanlig portion mat och efter det kanske en vanlig efterrätt. Det var mycket stort för mig. Ja, det är mycket stort för mig fortfarande att orka varje dag trots att jag ännu inte blivit världsmästare eller ens speciellt bra på någonting. Inte ens pingis är jag bra på. Jag beundrar inte alla som har lyckats, men jag beundrar alla som år ut år in gnetar på utan att få något större erkännande. Jag beundrar de som är bra men ändå inte når fram till prispallen. Jag är kanske själv den personen och jag får fortsätta att göra mitt bästa. För vad är alternativet? Jag får istället se till att själv fira mina små segrar, och dessutom får jag inte glömma att vara tacksam. Mitt liv kunde ha tagit slut redan där kring 20, men jag är ännu kvar. Än är det inte slut. Och jag är tacksam över att mamma tog det där banklånet. Jag hade kanske inte annars varit här. Den här serien blev inte som jag hade tänkt mig. Jag hade från början tänkt leta upp alla som var på Mösseberg år 1994, men det projektet misslyckades. Bara en enda lyckades jag spåra och hon ville sist och slutligen inte vara med. Birgitta Jonsson säger att hon tror att många som varit svårt sjuka kanske inte vill eller orkar tänka på det senare i livet och därför inte heller gärna ställer upp på intervjuer. Så istället kom det här att handla om min egen historia. Jag tänker göra mitt yttersta för att inte skämmas över den saken. Hetsätningen har jag slutat skämmas över redan för länge sedan. Under det här arbetets gång har jag dessutom börjat förstå mig själv lite bättre och inse varför jag blev sjuk. Tidigare har jag kanske inte ens brytt mig för att A. det antingen känts allt för mångfacetterat eller B. allt för självklart. Jag tror nu att det att jag blev sjuk och började hetsäta mest av allt beror på att jag aldrig vågar acceptera och ge rum för så kallade dåliga känslor. Jag var så rädd för dem att jag istället helt enkelt kallade dem för tomhetskänslor. Men tomhet, det är ju egentligen ingenting. Nu tror jag istället att där inne i tomheten finns allt möjligt. Och jag tror inte att allt där inne är bara hemskt. Min undersökning fortsätter. Det är spännande att vara människa. Det är både hemskt och spännande. Det går sällan som man har tänkt sig, men det behöver ju inte vara illa det heller. Men en sak som är säker är att det aldrig är sunt att stirra för djupt och för länge in i sina egna angelägenheter. Bättre då att skifta perspektiv och räcka ut en hand till någon annan som kanske klafsar runt ännu djupare nere i träsket. Och till dig som är sjuk, du kan bli frisk. Du kan till och med bli så frisk att du efteråt inte ens minns hur det var att tänka och känna som du gör just nu. Det du ska göra är att be om hjälp och lita på att det finns hjälp där ute någonstans. Monika Olgars säger så här.
Vad är det där första steget då? Till exempel man lyssnar nu just på det här. Och så vet man att kanske man är sjuk. Vad gör man då?
Nå, ett steg, en sak som jag kan rekommendera är att gå till en hemsida som heter mielenterveystalo.fi. på svenska finns den under namnet Psykporten. Där finns information om hetsättningsstörning och där finns också man kan fylla i lite sådana här symptomskattningsskalor och sånt. Så där kan man få mer information och där finns också tips och råd om vart man kan vända sig. Så det är liksom ett möjligt steg att ta, att det är på det stället tillfälligt information. Sen förstås beroende på hur den livssituation man är, om man upplever att man mår dåligt så ska man ju försöka hjälp såklart. Och jag menar, är det sen arbetshälsovården eller är det skolhälsovårdaren eller är det den egna hälsocentralen, så det beror ju på en situation förstås. Men att det som jag också kan rekommendera där på den här Mielenterveystalos hemsidor, Psykporten, är ett sådant här självhjälpsprogram som heter Bli fri från hetsätning. Det finns både på finska och på svenska. Irti Ahminasta heter det på finska och Bli fri från hetsätning på svenska. Och det är ganska bra att där finns både information om vad det handlar om och vad det är för problematik. Och så finns det just olika övningar och sådana grejer som man kan göra som handlar just om känslor och om olika tankemönster och regelbundet ätande och hur förhåller sig till motion och sådana grejer.
Tack till dig som har lyssnat. Tack till min producent Staffan von Martens som trodde på mitt projekt och lät mig genomföra det. För ljuddesignen står Jyrki Häyrinen och mitt namn är Anne Hietanen.